Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag har vi ett ämne som heter katolsk sociallära. Och för att få räta ut frågetecken vad det kan stå för, så har jag bett Erik Paulsson, som är diakon i katolska kyrka, förklara begreppet katolsk sociallära. Men först, alltså i alla fall för mig, jag vet inte om man säger svenska kyrkan eller så. Mm. Men en diakon för mig, det är ju en kvinna som går hem och sköter om äldre eller lite åt det hållet. Men du har titeln i alla fall, diakon. Ja. Och vad är man när man är diakon i katolska kyrkan?
Ja, det är ju helt annorlunda. Från allra första början fanns biskopar och diakoner. Och diakonens uppgift var att hjälpa biskopen på olika sätt. Det var i allmänhet biskopen som firade mässan. Och diakonerna bar sen ut sakramentet, alltså nattvarden, till omgivande områden. Rom var för övrigt indelat i 7 så kallade diakonier. Men en katolsk diakon gör i princip allt som en präst. Alltså han döper, han viger, han har jordfästningar, han predikar, har olika former av gudstjänster. Men i mässan har han en speciell uppgift att stötta celebranten, eller huvudcelebranten om de är många, genom att stå vid sidan om honom och hjälpa honom att slå i böckerna och olika saker. Så han är assistent, kan man säga, när i mässan.
När du säger celebranten, det var vi i den protestantiska världen skulle uppfatta som prästen då?
Ja.
Ungefär
ja,
så.
Ja.
Ni har inte prästbegreppet hos er i katolska?
Jo då, det har visst, ja. Prästen är den som hjälper biskopen att fira mässan. Vilket inte var från början, för då var det ett råd som hjälpte biskopen på olika sätt. Men i och med att de kristna blev fler och fler, speciellt efter kejsar Konstantin på 300-talet, så var man tvungen att utvidga biskopens fullmakter till också präster. Däremot diakoner hade kvar sin roll. Ja, och alla i katolska kyrkan som får ett ämbete viks först till diakon. Det är grundsakramentet, så att säga.
Okej, okay. Ja. Då går vi över till det här begreppet katolsk sociallära, för det hade inte jag stött på tidigare och blev nyfiken. Mm. Kan jag få det förklarat kortfattat på begriplig svenska?
På begriplig svenska, jaha. Själva begreppet katolsk sociallära kan man säga börjar 1891, när den dåvarande påven Leo den 13, som kallades arbetarpåven, han var för övrigt en stor snusare också, gav ut en encyklika, en rundskrivelse som hette Rerum Novarum, nya ting. Det är början på alltså de första orden som finns. Det uppkallas alltid efter dem. Och det här gav incitament till ytterligare reflektion och sånt kring socialläran. Så det har kommit ut nästan under alla påvar, kan man säga, olika social encykliker eller rundskrivelse. Och det som man skulle kunna sammanfatta det hela med på ett enkelt sätt är att det är en fortgående reflektion i kyrkan över 4 grundbegrepp. 4 eller 5. Man skulle kunna säga att rätten till privat egendom kan vara det allra första. Och det har ju att göra med att kommunisterna gett ut det kommunistiska manifestet strax innan påven kom med sin encyklika. Så det slog man fast. Men den rättigheten till privat egendom motsvaras av skyldigheten att använda sina medel för alla människor som har behov. Det andra begreppet är solidaritet. Och det har vi inte hört mycket i den här valrörelsen. Men solidaritet var ju väldigt viktigt. Inte minst för arbetarrörelsen förr i tiden. Och solidaritet har ju konkret att göra med skatter och liknande för att vi ska få en fungerande välfärd i ett samhälle. Och ett begrepp i nära anslutning till det är det allmänna gemensamma bästa. Det gemensamma bästa, inte individuella. Och överallt det där står personbegreppet. Vi talar oftast om individer och jag avskyr ordet individ. Det kan man ha numeriskt när man talar om så och så många individer. Men en person är någonting betydligt mer än en individ. utan en person har ju hela verkligheten inom sig, ett helt universum skulle man kunna säga.
Är individen den fysiska kroppen för dig ungefär?
Ja, det är ett begrepp. En, två, tre, fyra individer. Mm. Så kan man ju säga. Mm. Men person är någonting helt annorlunda. Och det tar med allt det som utgör personligheten. För det säger vi fortfarande om en person, att han har en fantastisk personlighet. Och ett annat begrepp som ju är viktigt, det är däremot ett väldigt svårt ord, subsidiaritetsprincipen.
Den har ju också EU bestämt sig för.
Ja, faktiskt. Ja. Och det är ju som Margareta Winberg sa en gång, att det är ju bara en katolsk lobby som sitter där nere. Men subsidiaritet, det har aldrig slagit igenom i Sverige. Men i praktiken betyder det att besluten ska genomföras på den nivå där de ska fattas. Vilket konkret skulle innebära att familjen, där ska staten inte lägga sig i hur de organiserar sitt liv. Till exempel de här föräldradagarna där man har bestämt att man måste ta ut, mannen måste ta ut så många, annars får de ingenting. Det har staten inte ett dugg med att göra. Och likadant könskvotering är också en sån här sak som staten inte ska lägga sig i enligt subsidiaritetsprincipen, utan det får man bestämma själv, inom företaget eller inom föreningen eller hur man nu är, styrelsen.
Men kan du, alltså, för mig är det så här, barn väljer inte föräldrar.
Nej.
Och en del barn föds i familjer som kanske inte är så lyckligt lottade, eller det kanske finns missbruk eller andra saker.
Många,
Ska inte samhället lägga sig i det?
Jo, samhället har en... Men det är någonting annat. Om människor far illa så ska samhället se till att de får hjälp och stöd. Till exempel missbruk. Men det är någonting annat än att bestämma hur man ska organisera sitt familjeliv i övrigt. För att få det här så kallade livspusslet att gå ihop.
Feminister skulle förmodligen inte dela din uppfattning.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej.
Men man får ha olika uppfattningar.
Ja,
det får vi, har vi lärt oss alldeles nyss med valet. Men när jag börjar rota i det här, om man får säga så, så kände jag att de här begreppen som du nu tar upp, och jag kände igen, eller jag, det dök upp flera för mig, ska komma till dem. Att det här, alltså, en gång i tiden var 10 Guds budord någon slags vägledning till hur man bör uppträda för att det ska gå en väl och omgivningen väl och så vidare. Och när du nämner de här begreppen nu så känns det också, om jag får en utvidgning av 10 Guds bud, alltså i någon slags modern tappning. Mm. Vi får nya vägledningstips.
Ja, jo, så skulle man kunna säga, men jag är inte helt överens om det. Därför att 10 Guds bud finns ju egentligen i alla religioner på ett eller annat sätt. Det vill säga det som reglerar mellanmänskliga förhållanden. Mm. Mellan dig och mig och med samhället i övrigt. Och det finns ju egentligen ingen kristen moral. Utan moralen går tillbaka till förnuftet. Det är sunt förnuft. Sen för oss kristna är det betydligt lättare, för vi får det verifierat genom skriften att så är det. Men ta att du ska inte ljuga, nej, det är väl rätt förnuftigt att inte ljuga. Eller vörda din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Det är väl rätt förnuftigt. Eller att du ska inte slå ihjäl andra människor. Eller stjäla. Och du ska inte ha begär efter din nästas hustru.
Eller hus.
Eller hus, eller åsna. Mm. Det är bara det allra första budet som talar om vårt förhållande till Gud. Och det är, säger, det är judarnas fortsatta trosbekännelse som de ber flera gånger om dagen. Hör Israel, jag är Herren din Gud. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av allt ditt förstånd och av all din kraft. Det är ingen som kan, men det är det som vi ska bli heliga så som fadern är helig, står det i Bibeln.
Men du, jag tänker på det här då. Du sa att socialläraren, eller kanske mer då 10 Guds bud, men jag tolkar det som socialläraren också. Du sa att det är bara sunt förnuft.
Ja.
Ja, då ska jag ge dig en liten, heter det, gåva här.
Ja.
Nationalencyklopedin skriver så här. Sociallära, en inom romersk-katolska kyrkan utvecklad lära om den rätta samhällsordningen. Alltså de pratar inte, det är den rätta. Det är inte en komplimang från nationalencyklopedin.
Jo, för att förnuft har ju med rätt att göra.
Ja, rätta är väl starkare än.
Ja.
Man kan ha mer eller mindre gott förnuft.
Ja, jo, och somliga kan ju skjuta det under mattan helt ju, tydligen. Men vi har ett samvete, alla människor.
Men du, det finns en annan organisation hos er, eller vad man, institution hos er. Jag vet inte om jag uttalar rätt, då får du korrigera. Justitia et Pax.
Ja, det var
det. Är väl rättvisa och fred? Eller?
Ja.
Ja. Så, de säger följande. Katolska kyrkans sociallära har kallats kyrkans bäst bevarade hemlighet.
Mm.
Det är en vittomfattande disciplin inom moralteologin.
Mm.
Hur ska jag förstå den meningen?
Ja, för det första att det är kyrkans bäst bevarade hemlighet, det säger man lite allmänt, trots att det nu har många, många år på nacken. Men att det är vittomfattande disciplin inom moralteologi, det skulle man kunna förstå med det sätt som jag förstår moral på, nämligen någonting som har med mänskligt förnuft, mänskligt samvete att göra.
Men alltså, jag tror ju att någonting måste ligga i det där med hemlighet. Jag hade aldrig hört talas om begreppet innan jag träffade dig.
Nej.
Och jag ger mig den på att skulle vi gå ut och fråga här i Tyresö centrum eller i Tyresö uttag, så skulle 99 av 100 säga, vad är det för någonting?
Ja.
Tror jag.
Ja, jo, jag tror du har rätt.
Ja, så lite hemligt har det varit.
Ja, jo.
Och då ska vi öppna asken.
Ja.
Hoppas att det inte är Pandoras ask.
Men Justitia et Pax säger att det är kyrkans bäst bevarade hemlighet. Man skulle ju hoppas att katolikerna visste någonting om katolsk sociala. Ja.
Okej, då får jag säga till lyssnarna som har kommit in att vi lyssnar till Erik Paulssons klokskap. Han är diakon i den katolska kyrkan. Du, på Wikipedia, och där kan man ju skriva vad som helst, det finns ju inga spärrar. Vad säger de om deras beskrivning då? Romersk-katolsk sociallära är romerska kyrkans samling av doktriner avseende frihet, social rättvisa och samhällsekonomi.
Ja, det är rätt bra bortsett från ordet doktriner som jag inte tycker om i sammanhanget.
Ja, det är bara de skriver.
Ja, jo. Men det rör sig om frihet, social rättvisa och samhällsekonomi framför allt.
Jag tror du var inne på det förut, men jag hade ju förberett mig lite grann. Den här institutionen då, Justitia et Pax, om vi börjar med samhällsekonomi, då säger de så här, eller menar de så här, ett viktigt område är att arbeta för en rättvis fördelning av jordens resurser. Mm. Är inte det lite kommunism?
Jo, det skulle man kunna tycka, och det har många av påvarna anklagats för att vara kommunister. Paulus den sjätte, när han skrev sin sociala encyklika om folkens utveckling, som handlade om framförallt tredje världen, då så fördömde man den som kommunistisk. Men det finns en stor skillnad mellan en kristen och en kommunistisk syn. En kristen säger allt ditt är mitt. En kommunist säger allt är vårt. Ja, och däremellan gapar han avgrund. Vi vill också att ekonomin ska stå i människans tjänst och inte människan i ekonomins tjänst. Det har påven Franciscus varit väldigt klar med. Till och med brutalt klar skulle jag säga. Så att han fick massor av republikaner i Amerika att bli upprörda när han gav ut en rundskrivelse om de här frågorna. Men jag kan nog kolla med om det.
Men om vi då säger den här fördelningen, ska jag förstå dig rätt då? Om du säger att den privata äganderätten är helig.
Ja.
Det är väldigt central.
Ja, om man samtidigt tar med i betraktande de skyldigheter som följer med att man får lov att ha privat egendom.
Ja, det var dit jag skulle komma. Så ungefär som att, okej, vi tjänar lite olika och jag har rätt till min innovativitet och den genererar pengar och så vidare.
Mm.
då får vi ta det skattevägen så att säga.
Ja.
Så att det blir lite rättvisa.
Ja.
Är det så du menar?
Ja, ja, ungefär så.
Och det är progressiv skatt?
Ja, solidaritet.
Ja.
Det betyder att de som har mer behöver ge mer. Och de som har mindre ska kunna ta emot mer.
Ja.
Ja.
Men då kan man väl säga att katolicismen är en liten röd ideologi då?
Ja, det är intressant att du säger det, för...
Jag törs inte säga kommunist längre.
Nej, nej, men på 50-60-talen så talade man om att det parti i Sverige som mest påminner om katolsk socialära var Socialdemokraterna. Men det hör jag ingen säga längre, därför Socialdemokraterna har ändrat sig, men det har inte katolsk socialära gjort.
Står ni närmare vänstern idag då?
I vissa frågor, ja.
Du, om vi tar den andra delen här då, för det var ju frihet, social rättvisa och samhällsekonomi. Social rättvisa, tycker du att du har förklarat det tidigare eller skulle du vilja specificera det lite? Hur ska vi tolka det?
Ja, social rättvisa måste vara att just det här allmänna gemensamma bästa. Att inte vissa människor ska komma i marginalerna och tvingas tigga eller på annat sätt gå till socialbyrån. Utan att det ska finnas en harmoni. Trots att det naturligtvis kommer att vara väldigt olika. Jag vet Leif Carlsson som var katolik och kulturredaktör i Svenska Dagbladet. Han reagerade en gång på vad kommunisterna sa, att man skulle i princip ta alla pengar i skatt och så skulle man dela ut lika mycket till var och en. Så sa han, efter en vecka kommer det vara olika, för somliga kommer att gå på Systembolaget. Andra kommer att gå och köpa böcker. Och de tredje kommer att investera och tjäna mer pengar. Så redan efter en vecka skulle det vara skillnad igen på människor. Vi är sådana. Mm. Och vi prioriterar olika saker i vårt liv. Vi är inte intresserade av att äga massa aktier. Men däremot vill jag ha böcker.
Men du har ju också den här tredje byggstenen som var frihet.
Ja.
Vad är då frihet? Jag tänker då, för liberaler är frihet väldigt mycket. Mm. Det är därför de heter liberaler. Mm. Men de har ju också den här då, du är fri att göra vad du vill.
Mm.
Så länge du inte gör någon annan illa.
Mm.
Skulle du vilja säga att ni är nära där?
Nej, det skulle jag kanske inte. Man ska komma ihåg att liberalerna var det parti som först fördömdes av kyrkan. Det är visserligen länge sedan, men när den här Manchester-liberalismen kom så fördömdes det kraftigt av kyrkan.
Liksom, den katolska kyrkan?
Ja, katolska kyrkan, ja. Precis som man sen fördömde kommunismen när den var som värst. Men katolsk frihet, ja, det är inte frihet från, utan frihet till att göra någonting gott. Frihet att utveckla sin person enligt de förutsättningar man har. Så frihet har väldigt mycket med personbegreppet att göra för mig. Statens huvuduppgift är ju att begränsa när det blir missförstånd och missuppfattningar och missbruk.
Men då, alltså, var en ska ha frihet att utvecklas efter sin förmåga, sin kapacitet. Ja. Men om jag nu har en låg kapacitet, låg förmåga, så kanske samhället kan få sätta in stödåtgärder.
Ja, det är klart. Det måste man. Ja.
Så det är inte bara ett egen ansvar? Utan...
Nej. Staten har som uppgift att gå in och stötta människor som inte riktigt klarar av sitt liv själva.
Ja, för jag menar, det finns ju funktionsnedsättningar olika IQ.
Visst. Och det är väldigt bra att det finns olika, för hur skulle annars samhället se ut om vi alla var lika?
Nej, så nu ska inte jag tycka någonting, jag ska ju vara neutral, men jag tycker ibland att man lovprisar de här innovativa människorna. Vi kan ju också peka på att det inte alltid har gått bra. Utan deras lycka har varit andras olycka. Det var inte menat från början. Det visar sig långt senare.
Ja, så är det.
Och det är ju svårt att veta. Ja. Så det menar jag också att man kanske... Det kanske blir rättvist med skattesystemet, den progressiva skatten. Jag såg en uppgift också så här om, för att fortsätta med katolsociala, det var Paulus, heter han den andra tror jag.
Johannes Paulus den andra,
ja. Han var väl påve fram till 2005, om jag minns rätt.
Och dessutom helgonförklarad.
Han lägger in begreppen mänsklig värdighet och, som vi har pratat om förut, solidaritet och subsidiaritet, alltså närhetsprincipen. Men det här, mänsklig värdighet, hur ska vi förstå det?
Ja, han skrev väldigt mycket kring just mänsklig värdighet. Hans första rundskrivelse eller encyklika, det handlade om mänsklig värdighet. Och det är att alla människors lika värde och att man ska respektera alla människor. Jag är ju inte muslim, men jag är skyldig att respektera de som är det. Även om vi inte håller med varandra. Var det inte Voltaire som sa att jag håller inte med dig ett dugg vad du säger, men jag skulle ge mitt liv för din rätt att göra det?
Det var väl ungefär som Bengt Westerberg när han reste sig ur tv-soffan när Ny Demokrati hade kommit in.
Nej, men mänsklig värdighet, det omfattar väldigt mycket, men framför allt är det respekt och att uppskatta andra människors bidrag till det vi gemensamt gör i samhället. Mm. Och där spelar det ingen roll, ingen ras, ingen etnicitet, inte religion, inte sexuell läggning eller någonting. Vi är skyldiga att respektera alla människor, även om de lever på ett sätt som vi tycker är bedrövligt, så är det fortfarande mänskligt värde. Och det har han skrivit väldigt mycket om och väldigt skarpt faktiskt.
Men jag ska återkomma lite där, för jag vill ju få en liten knorr tillsammans med det här, alltså vårt samtal nu med det val som nyligen har varit. Och vi sitter ju här på onsdag när rösterna ska kanske på kvällen vara färdigräknade. Just det här du säger, hjälpa de svaga och utsatta och så. Det var lite rött. Och sen så då friheter där du kanske tyckte att katolsk frihet var lite annorlunda än den liberala, men också den privata äganderätten.
Ja.
Alltså jag skulle vilja säga så här, utifrån en katolik så kanske den bästa lösningen är att det blir en liberal röd-grön konstellation.
Kanske. Jag vill inte kommentera det närmare, men kanske.
Jag skulle bara få en knorr.
Ja, du är välkommen.
För vi hamnar ju hela tiden i den här diskussionen om katolsk sociallära, ett politiskt synsätt.
Och Nej.
Då har jag uppfattat allt det här bara, förlåt.
Nej, det har du inte alls. Jo. Utan det är övergripande ett sätt att se på samhället, men det är inte partipolitiskt på
något
sätt.
Nej, inte så menar jag. Nej. Inte partipolitiskt.
Nej.
Utan bara rent politiskt. Det handlar om att man vill att de svaga ska ha stöd, men det ska finnas frihet, det ska finnas privatägande.
Ja.
Det finns i de flesta ideologier, de här begreppen. Så, inte partipolitiskt. Men man kan säga så här då, eftersom jag tycker att det handlar om vägledning i samhället och man vill ha ett sånt här typ av samhälle.
Mm.
Men om vi då tar begreppet ideologi som vi har haft i radion här ett antal program om, så brukar de sägas bestå av tre byggstenar. Vad är man missnöjd med idag? Vad vill man förändra? Hur ser visionen om det ideala samhället ut? Och hur ska vi nå till det ideala samhället? Vad är handlingsprogrammet? Och om jag då frågar, vad är du som katolsk diakon, vad tycker du bör förändras i det här samhället?
Synen på att människan, rätten till liv är absolut. Det är den enda rättighet som är absolut. Och den får människan inte förändra, vilket man gör genom abortlagstiftning som för oss är fruktansvärd. Men alla länder i princip har gått med på det här. Och nu börjar man mer och mer diskutera rätten till att avsluta sitt liv själv genom assisterat självmord. Tycker vi också är helt fel. Det är Gud som står över allt det här och som bestämmer vem som ska födas och vem som ska dö.
Men det är ju då en viss inskränkning från det här frihetsbegreppet.
Ja, kan man säga.
Kan man säga.
Ja. Rätten till liv är absolut.
Den står över frihet.
Ja. Och det står över allting annat, för alla andra rättigheter kommer ur just rätten till liv.
Men det du måste väl också, får jag lägga ord i din mun? Nej, men jag menar utifrån vad vi tidigare sagt, alltså, är fördelningen av våra resurser tillräckligt bra?
Nej.
Det är en sak ni vill förändra också.
Ja, verkligen. Men det måste man göra genom vanligt politiskt arbete. För det finns inga andra sätt.
Nej.
Det räcker inte att påven sitter och säger någonting nere i Rom. För det ändrar ju ingenting egentligen. Mer än möjligen de katoliker som tar till sig det.
Ja.
Utan det måste vara politiskt arbete.
Ja, men jag bara menar, för jag vill ju sortera in. Jag kommer till kristdemokrater lite senare.
Ja.
Om de ligger nära. Men vi ska sortera upp det här. Rätten, eller skyldigheten vad ska jag säga, att bevara liv. Fördelningen funkar inte riktigt bra idag. Är det någonting annat du skulle vilja förändra?
Ja, det finns mycket som...
Men stora grejer.
Nej, fördelning, alltså ekonomisk fördelning är en mycket viktig sak. Att vissa människor ska inte vara så rika så att de inte vet vad de ska ha för kostym nu på morgonen. Medan andra människor måste slåss för sitt uppehälle. Det är ju helt orättfärdigt. Och där är Jesus väldigt skarp i evangelierna och talar om att typexemplet är bonden som sitter väldigt nöjd över sig själv för han har kunnat utvidga sin egendom så att han måste bygga nya lador. Och så säger en högre röst till honom när han sitter där och är nöjd med sig själv: i natt ska din själ tas ifrån dig. Vad har du sen? Nej, fördelningspolitik tycker jag är otroligt viktigt. Och att den är rättfärdig. Vilket inte betyder att den nödvändigtvis är jämlik.
Nej.
Nej.
Lite som vi sa tidigare. Var och en får skapa sina pengar.
Ja.
Men samhället kommer att ta ifrån dig en del som du inte behöver.
Nej,
du lever gott ändå.
Ja.
Lite så.
Ja, precis.
Okay. Frihet blandad med solidaritet.
Mm.
Okej. Okay. Det var väl nästan en bra beskrivning på det ideala samhället. Solidaritet blandat med frihet.
Plus att alla måste bli katoliker naturligtvis.
Vart tar friheten väg då?
Jo, men då använder man sin mänskliga frihet och kommer fram till det enda riktiga beslutet.
Aha.
Ja.
Får man säga att det var lite propaganda?
Ja. Ja.
Men hur ska vi nå dit då? Till det här solidariska samhället med frihet?
Ja, man måste börja med att förändra människorna. Och det är vad kyrkan försöker göra genom sin katolska sociallära. Förändra människors syn på sociala frågor. För man kan inte lagstifta om vad som helst. Jag menar, det finns lagar som är orättfärdiga. Till exempel abortlag, en sån. Men man kan verka för en opinion som växer och växer. Och det är till exempel det här med föräldrapenning. Jag har ingenting emot att partier arbetar för att man ska få en sån inställning. Men man ska inte lagstifta om det. Utan överlämna åt familjen att besluta så som de tycker är bäst. Och då kan man använda väldigt kraftiga vapen för att förändra opinionen i samhället. Det är naturligtvis helt okej. Det försöker vi också göra, i och för sig.
Jag nämnde tidigare kristdemokratiska partier, för den här tråden för mig, det har varit katolsk sociallära, är en slags ideologi. Alltså, hur skapar vi det bättre samhället? Vi får vägledning för hur vi kan skapa det bättre samhället. Och då tidigare i alla fall, jag är fortfarande i Tyskland, Italien hade vi ett stort kristdemokratiskt parti, fortfarande i Tyskland. Vi har ett mindre kristdemokratiskt parti här i Sverige. Kan man säga att kristdemokratiska partier är baserade på katolsk sociallära? Eftersom de heter kristdemokratiska, tänker jag.
Ja, i Tyskland är det ju så, och även i Italien.
Men där är de ju ingenting längre.
Nej. Men i Sverige, när Levi Petrus grundade Kristdemokratisk Samling, eller vad det hette.
KDS.
Ja, så var han väldigt till vänster när det gällde ekonomiska frågor. Och tänkte fortsätta i det nya partiet på den vägen. Utan det han ville lyfta fram som var skillnad, det var just familjens roll i samhället då. Och den kristna tron och så vidare. Religionsfrihet. Men kristdemokraterna idag, de ligger nog ganska långt från vissa sådana värderingar faktiskt.
Ja.
Det skulle jag tro. Nu hankar de sig fast i alla fall i riksdagen. Mm. Det får man ju säga var rätt skickligt att kunna höja det från, vad var det, 2,9% i opinionsundersökningar till 6,4% eller något sånt.
Då har vår halvtimme gått, Erik. Jag ber att få tacka för kloka ord, får man väl säga. Mm. Eller, kunniga ord. Ja. Bättre att vara klok. Kunniga ord, så ska vi säga. För vi skulle förklara begreppet katolsk sociallära. Mm. Tack, och så får vi återkomma en annan dag när något katolskt dyker upp.
Tack i mitt huvud. Leif.
Tack. Ni har hört Erik Paulsson, katolsk diakon, berätta om vad katolsk sociallära är för något. Tack för att ni lyssnade.